Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 270 utav Svenska FBL-podden. Vi är mitt i Double Game Week 34 och ska in i en ny Double Game Week 35 lagom här till helgen. Vi spelar in måndag idag, det blir ett litet måndagsavsnitt. Det är den 22 april och agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in lite halvvägs in i våra byggen hur Game Week 34 artar sig, men även kika framåt mot 35an och våra planer. I veckans punkter kommer vi prata lite Europaspel. Vi har ju bara ett engelskt lag kvar och vi har ju en titelstrid ändå. Jag vet att ni lät rätt dystra förra veckan, Stefan och Fredrik, gällande era lag och så. Men ni är fortfarande med där och vi ska prata lite hur det påverkar. Det är även Double Game Week 35 som såklart ska pratas upp. Och Stefan är på wildcard och vi ska höra lite hans tankar kring det. Däremot har Stefan ingen benchboost kvar och behöver inte egentligen tänka på det när han drar wildcard. Så jag kommer komma in med lite tankar kring er som har benchboost kvar och drar wildcard nu. Lite hur man kan tänka och hur man kan skilja på lite spelarval och liknande. Eftersom vi kommer ha mycket wildcard-snack kommer vi prata om de spelare som vi tycker är mest intressanta att kika mot. Så även om man inte har wildcard så blir det ju lite rekommendationer av spelare. Så vi hoppar över den klassiska punkten, veckans rekommendationer. Men kaptensdiskussionen för Game Week 35 kommer vi såklart att ha som vanligt. Och till slut ska vi avsluta med era lyssnarfrågor. Ja, jag sa det, Fredrik, att jag tyckte det lät lite deppigt i förra avsnittet och nedslaget att ja, nu ni hade ju åkt ut Europa båda två och det kändes lite som att men, en djup suck även kopplat till ligan.
Ja, absolut, men det fenomenala med fotboll är ju att det kan svänga snabbt och nu sitter man här glad som en spelman, håller på att tina upp efter att ha precis kommit hem från en 3-1-seger för mitt älskade ÖSK. Det går ganska okej än så länge i gameweeken och Liverpool vann, så att där fan vore det om man inte vore glad nu alltså.
Ganska okej så här i gameweeken säger Fredrik. Vad säger du Stefan om Fredriks start på gameweek 34?
Nej, det är ju ett monsterfrihet han har hittat där med fingertoppkänslan på Jota som gör mål precis innan han ska bli utbytt bland annat. Men nej, det är bara hatten av för det.
Jajamän, vi ska väl säga det, en liten sån här asterisk nu när vi spelar in, det är måndag bara, Chelsea har inte spelat sin match nummer 32 i ordningen, det spelar ju mot Arsenal här imorgon tisdag kväll och det gäller ju för ja, men kanske framförallt Jackson som kan vara inkluderad i lite wildcard-diskussioner att undvika gult kort, men även Caicedo står ju på 9 gula och det kan ju kanske inte vara ett FBL-alternativ, men det kan påverka Chelseas möjligheter att hålla tätt bakåt kanske. Det finns en del defensiva, intressanta FBL-tillgångar där. Men vi börjar hoppa in i våra byggen och Stefan, du är den som inte är på free hit här i 34. Tar en minus 4, så just nu står det på 49 poäng netto. Då du gjorde 3 byten och en minus 4 där. Totalt 2035 poäng och gröna pilar som det ser ut just nu. En overall rank på 199 000 såg jag att det var. Och ja, har du 11 eller 10 gubbar kvar till spel i frågan?
Ja, precis. Nej, men det var mycket huvudbry inför deadline i mitt eget bygge. Med tanke på att Brantwaite och Richards var liksom flaggade. Jag landade i att ta in Olise, Saliba och Van Dijk. Det blev 2 av 3 rätt. Hade jag önskat att jag var ännu mer offensiv och skickade Haaland som också var flaggad? Ja, absolut. För det var ju Mateta som stod där och knackade på dörren. Och han trollade in en 16 pinnar eller vad det var. Så att det är klart att jag hade önskat det. Men å andra sidan trodde jag kanske inte att både Haaland och Palmer skulle vara out, och nu ser det väl ut som att det blir så, och ja, även Gusto skulle kunna vara borta. Då landar jag på 10 spelande gubbar här i den här veckan, vilket är lite surt.
Ja, samtidigt, det är inte helt fel, men liksom, du är inte på free hit, du har ändå 10 eller 11 gubbar kvar som ska komma till start. Så att, ja, du ligger på 49 poäng just nu. Kan ju mycket väl vara så att när vi summerar allting att du spöar mitt free hit-bygge. Jag har ju endast 3 poäng mer än dig hittills. 52 poäng står jag på. Totalt 2108 poäng. Även gröna pilar för mig upp till en overall rank på 28 000. Har 11 gubbar kvar, och som jag skrev till våra patrons, jag skickade ut mitt bygge och jag skrev det, så sugen att gå på SE-binden före Sala, för jag hade ingen kanonkänsla där. Samtidigt så har vi sett det så många gånger att även om Sala har en dålig game week så kommer den iväg med poäng, men det kräver ju att han startar, och den såg jag faktiskt inte komma. Jag var inte helt hundra på att han skulle få dubbla starter, men ja, men så säker man kan vara på Liverpool tillgångarna tänker jag. Chi fick jag, och ja, jag vet inte, FBL-gudarna tycker ju att Henderson, någon går in och ger någon liksom, jag vet inte vad som händer där med liksom bara en minut kvar på matchen, få ett självmål och minus ett. Och det är det som Fredrik då får han Pickfords 8 poäng för nolla, trots att Everton skulle vilja ha ett x antal straffar emot sig i den där matchen. Ja, det är liksom lite sådana där saker som slår. Vi får se vad det landar på. Det går ju att gräma sig över att man skulle haft Olysee. Ja, nej, jag gick inte på han. Jag gjorde andra val, men ja, man var där och fingrar på alla spelare, och så blir det ju en sån här game week. Så att, ja, det var det här. Fredrik, du har ju mer eller mindre maximal utdelning, utöver då att du också går på Salabinden. Men Salabinden och 76 poäng, det är inte så tokigt. Det ger dig 2056 poäng just nu och en overall rank på 124 000. Det är svårt att klaga, va?
Ja, nej, men verkligen, det är än så länge så följde väldigt väl ut, och Salabinden ska vi säga, den sitter ju där på hos väldigt väldigt många, så det är ju nästan lite mer av så här cover pick. Man tappar ju liksom inte så mycket poäng på det på samma sätt som att hade han gjort 15 poäng så hade man inte tjänat super mycket på det, för att de allra flesta har ju binden där. Så det är ju mer liksom att täcka upp så där. Hade man valt att gå på någon annan och så hade Sala flugit, och den man hade valt själv hade blankat, då hade det blivit extremt kostsamt. Så att det är en liten fegisbindel, får man väl säga, att det någonstans är. Det är vad det är, att han blankar. Den som lyssnade på podden förra veckan vet att jag var inne på Luis Diaz då, men sen efter Europa där så fick jag lite mer feeling för Jota. Och jag var inne på det, han gör mål precis när han blir utbytt. Men han är ju klinisk och väldigt effektiv på de minuterna han får.
Mm. Jag tror att det var ganska många free hit-byggen som faktiskt blev lite räddade på de här uppgifterna som kom att Kunja var out. Jag tror att det är många som inte hade haft Mateta i startelvan och hans 16 pinnar annars, vilket är lite synd, för jag hade hela tiden Kunja med i mitt bygge, men som tredje anfallare så satt på bänken och där Solanke och Mateta startade. Så är lite sådär. Sen vet man ju inte vad Kunja hade gjort om man hade spelat heller. Men lite tråkigt tycker jag. Vi ska prata wildcard och sånt i det här avsnittet. Fredrik, det har inte du kvar. Däremot har du benchboost kvar. Kika in i ditt 33-bygge, alltså det som du kommer tillbaka till nu i 35. Så ser det ut som att det finns ganska mycket jobb att göra för ett riktigt bra benchboost till 37an. Nu är det endast 3 fria byten. Jag vet att du har pratat lite om att eventuellt trycka av benchboost i någon annan gameweek. Hur går tankarna här inför gameweek 35, och hur tänker du kring ditt benchboost?
Nej, men så här, jag har ju satt det upp med så att jag har 2,5 miljoner på banken i alla fall. Så det finns lite stålar att leka med. Ser egentligen inget, liksom, ingen superanledning faktiskt att trycka av ett byte här nu 35an. Det beror lite på status här på Gusto, kanske om han skulle vara Lisa Seva out för resten av säsongen. Vi har inte hört något tillräckligt tydligt där, men sitter liksom med dubbelt Spurs, trippelt Chelsea inför den här dubben som de har i 35, och det känns inte liksom som att jag prompt måste trycka in en Spurs-gubbe till, utan kan spara på mig ett byte så jag sitter inför 36an med två fria. Tanken just nu det är väl ändå att trycka av benchboostet i 37an. Och ja, men som du säger, det finns en del renovering att göra. Kelleher ska väl bli ett kanske Onana. Muniz ska väl kanske bli Isak. Ja, och sen något mer byte för att maximera lite. Och där är ju ja, både Ödegård och Salah ligger ju ja, men i riskzonen för att bli utbytta, om inte annat för att lösgöra lite stålar och sådär. Så att det finns lite olika vägar att gå, men Muniz och Kelleher är väl de två framförallt som ska bytas. Men jag hoppas kunna ha lite is i magen och spara på mig ett fritt byte och kunna rulla med det laget som jag har i 35.
Mm. Ja, jag förstår. Jag för egen del då, för inför 35 så hade jag hela tiden haft på flaggorna att gå in i Game Week 35 med endast två Spurs-spelare, precis som du. Just nu är det en spelare då vi har fått information att Udogi är borta resten av säsongen. Då såklart man hade kunnat gjort liksom sidledsbytet Udogi till Porro, ja, pengarna så att det räcker. Men Porro är också osäker, så vi vill se lite vad som sägs där. Är det så att Porro ändå verkar klar för spel, då tror jag kanske att det är det bytet som kommer tryckas av för 35an. Annars hade jag kollat ut ett annat byte som ja, är liksom hög risk såklart. Men det är att plocka Salah och plocka in Gordon på det där mittfältet. Då sitter jag med vad jag tror kommer vara typ det mer eller mindre template wildcard mittfältet. Och nu vet vi att Salah ska möta West Ham United, som visar hur bra de är på att spela försvarsfotboll mot Crystal Palace. Så att jag vet inte om jag är så sugen på att göra det. Samtidigt, Gordon, han kan ju inte blanka på hemmaplan, och det är en rätt tacksam uppgift här till 35an. Så jag får se hur jag gör. Det är lite lurigt. Antingen så gör jag ju Udogi till Porro om vi får något klartecken där. Och då tror jag sitter kvar med Salah en vecka till och hoppas att Gordon inte straffar mig. Det är ju också en fin så här, möjlighet på något sätt. Jag tror att det är väldigt få wildcards som kommer ha Salah i sitt lag. Utan man tar en liten chansning och går därifrån. Han har ju heller inte visat mycket till form heller. Samtidigt så är det ju en spelare som är rätt fin att ha som men någon form av differential mot i stort sett alla wildcard-lag. Och det kommer flyga wildcards här i 35an. Därför vi ska prata mycket om det. Så att jag tror det. Liksom, de free hit-lagen i 34an som inte har någon wildcard kvar. Om man skulle sitta kvar med en Saka eller en Salah eller så där. Det kan vara ganska fina differentials faktiskt mot många andra wildcard-byggen. Eller vad säger du, Fredrik?
Ja, men verkligen så. Just nu, vi börjar ju komma ner mot att när vi pratar differential så kanske vi nästan ska zooma in det mot vilka miniligor det är som är viktiga för dig. Och vet du då att du sitter mot ja, men, två stycken som du verkligen vill slå, båda de sitter på wildcard 35, då kan det ju vara en sån verkligen sån grej att hålla till exempel Salah och tänka att du kanske kommer vara själv med honom. Så att, det känns som att ju mer vi närmar oss säsongsavslutningen här så zoomar man in lite mer på vilka är det man riktar in sig mot och hur gör de, hur gör man själv. Sen ska man ju tro på det man gör, men lite som du är inne på, det är inte Norwich tredje keeper utan det är ändå Salah, Saka, det är några av ligans bästa spelare. De har ju höjden i sig även om de inte har formen för tillfället.
Precis. Stefan, jag tänker inte fråga dig så mycket om dina planer för Game Week 35 eftersom det är en av veckans punkter att prata ditt wildcard-bygge där. Så att vi spar det till det. Men innan vi går in i veckans punkter så vill jag slå ett slag för patreon.com/svenskafpl. Och det går mot slutet av säsongen och ni som redan är Patreon som vanligt så pausar vi betalningarna här för sommaren så man behöver inte känna att man ska lämna och sen gå med sen när vi startar upp nästa säsong. Det är nästan så att med Patreon-tråden brinner som allra mest mitt i sommaren där i juli när spelet släpps faktiskt och folk börjar leka med sina byggen och sådana saker. Så att ja, det är inte alls för sent att gå med för att få en liten känning på avslutningen och sen så vara med till när nya säsongen startar i vårt fina community som har byggts upp utav alla er som är med och stöttar oss där. Stort tack till det. Veckans punkter då. Europaspelet nämnde jag. Som jag inte får vrida om kniven allt för mycket. Det var inte meningen i alla fall. Men vi har bara ett engelskt lag kvar och det är Villa. Och det gör väl även att koefficienten för femte Champions League-platsen är läge att vinka hej då. Speciellt om vi ser både Dortmund och Bayern München glida vidare till Champions League-semifinaler. Och Leverkusen samma på Europa League-sidan. Så helt plötsligt blir det ganska viktigt att komma fyra eller femma som Spurs och Villa har krigat lite om. Om vi börjar med Spurs och Villa där, Stefan, har någon gissning på hur det ska sluta kampen om fjärdeplatsen?
Ja, men det är uppenbart så att Villa är i bättre form, men å andra sidan ska de fortsätta balansera Europaspel som du pratar om här. Och Spurs har ju den fördelen att de bara kan fokusera på ligan. Så jag tror ändå att det kommer bli jämnt. För jag tror Villa kommer åka på några torsk. Och så får vi se hur Spurs... Det är inte så att även fast de bara har ligan att fokusera på, så är det ganska många matcher de ska bränna av här med dubblar. Så att det blir ju tajt spelschema även för dem. Men det står ju i alla fall fyra riktigt bra motstånd på pappret för Spurs, så att jag tror ändå att om jag ska få gissa på något lag nu, så tror jag att Villa tar hem det.
Ja, jag tror också att det är favorit. De har 6 poäng mer även om de har då 2 hängmatcher Spurs, så att det ska krävas vinst i dem, och som du är inne på, spelschemat är inte roligt. Jag har svårt att se att Tottenham går rent resten av säsongen, om jag säger så. Det kanske inte Villa heller gör, men ja, det är väl favorit på det då. Påverkan där gällande FPL. Ja, du säger det, Villa behöver balansera. Jag tror inte att Villa kommer rotera någonting i ligan. Det är i alla fall inte min känsla. Vad säger du, Fredrik? Inte ser vi Watkins sitta bänk här framöver?
Nej, inte med den formen han har varit i den här säsongen. Han kommer att spela om så hälsenorna ska liksom lappas ihop med silvertejp. Det kan bara sådana med skaran att jag tror att Villa ror hem den här fjärde platsen. Och tycker jag de är väl värda, gjort en väldigt fin säsong, Watkins då inte minst, men även flera spelare. Och de är ju också lite roliga FPL-mässigt eftersom det finns flera, och ser man under säsongen så har det funnits flera alternativ. Vissa lag tenderar ju liksom ha typ en bra spelare rent FPL-mässigt, så är resten bara dynga. Villa är ju roliga på det sättet. Vi har sett att Douglas Luiz har suttit om en Diaby i början där Bailey var med ett tag. Och liksom ytterbackarna har varit offensiva. På så sätt så är ju Villa ett roligt lag även FPL-mässigt.
Yes, även om det inte är ett lag som så många kommer fokusera på här mot slutet, då de inte har någon dubbel kvar. Det är bara de 4 single game weeks kvar för dem. City, Arsenal och Liverpool då är i ligaracet. Och nu går vi in i lite så här ligalunk. Vilket jag tror är rätt ovanligt för de här lagen som brukar vara med långt i Europa. Och det är en vecka mellan matcherna mer eller mindre. Det är väl dubben där 37an som City har 2 matcher på en vecka. Men annars ska man säga det är FA-cupfinalen som City är klara för. Det är ju faktiskt 6 dagar efter att Game Week 38 har spelat. Så att det ska inte heller påverka. Fredrik, det är väl sådär att nu är det ju bara att gå för det för alla 3 klubbarna. Och inte hålla på och rotera bort sig allt för mycket. Vi såg Klopp behöva rotera, vilket fungerade bra här i första matchen i Game Week 34. Men då var det ju också tajt spelschema, det var Europa och då var det 3 matcher på en vecka. Det kommer vi inte se något mer, och då finns det väl egentligen inte så mycket anledning att hålla på att rotera. Det är väl bästa lag som ska ställas ut både för Liverpool, Arsenal och City här framåt.
Ja, absolut. Och kikar vi från Game Week 35 och framåt, så är det ju det här klassiska 4 cupfinaler, 5 i Citys fall då. Och det blir det ju liksom verkligen utifrån att det inte är något Europaspel som stökar. Det är inget annat, utan det är precis som du säger, fullt ut bästa lag, och det här är ju liksom vältränade fullblodsproffs, och de tränar ju stenhårt hela året för just det här. Så det är ju ingen som kommer vika ner sig och säga att jag har lite ont i lilltån, utan det kommer att spelas på sprutor, värktabletter och man kommer liksom jobba ner på hörntänderna. Sen är det är ju spännande scheman som lagen har. Alltså det är, tycker det är väldigt svårt att ranka dem. Vem som har liksom, ja, City kanske har det bästa schemat på ett sätt. Men samtidigt så är det, ja, det är ju också så här, vad gäller det för de lagen man möter? Det är ju väldigt lätt att stirra sig blind på så här fixture rating och sådär. Men det kan ju visa sig att det laget du möter i 36, 37, 38 inte har någonting att spela för kontra kriga för livet. Så att, jag tycker att man verkligen ska ta en match i taget här och kika vad betyder den här matchen för laget. För jag tänker också ett lag som, eller lag som Arsenal, Liverpool och City, så är det mycket möjligt att målskillnad kan komma att bli aktuellt. Och där har ju Arsenal en väldigt, väldigt försprång i dagsläget. Så att, det är inte säkert att de slår av på takten om de har en 2-3-0 ledning med liksom 20 minuter kvar. Utan målskillnaden kommer att kunna vara viktig och det är ju extra intressant FPL-mässigt.
Gällande nu att spela bästa lag, då har man liksom haft en bild över vad bästa lag är. Vad ska du säga Liverpool? Jag tycker Salah har sett ganska svag ut här på senaste tiden. Darwin tycker jag har varit svag. Spelare som inte kanske är min favorit i en Gakpo tycker jag har gjort det ganska bra nu. Ja, vad ska du säga är Liverpools bästa liksom front trea? Det är kanske det som är mest intressant och liksom Liverpool-mässigt.
Ja, men just nu för till bara liksom talande stund, då är det Salah till höger, Jota i mitten, Diaz till vänster. Som jag tycker det är. Och det är ganska nice också att ha som Liverpool-fan eller som, ja, som Liverpool som lag och ha en Darwin Núñez att kasta in. För det är ju en tacksam spelare som kan springa in och riva och slita liksom på ett annat sätt. Så jag tror att det är det laget vi kommer att få se. Eller den offensiva trea vi kommer att få se från start mot Everton här på onsdag väl.
Så dubbla bänkningar för Darwin i 34 i så fall, ja, om du förutspår det rätt.
Ja, det skulle det bli i så fall. Och jag tror inte Klopp är någon sentimental här. Utan han är nog extremt cynisk. Och då borde han ställa ut den offensiva trean.
Ja, jag hoppas Jota är på bänk. Ja, Stefan, om vi går till ditt kära Arsenal. Vad känner du här inför ligaavslutningen? Det som Fredrik säger, City har det ju i egna händer. Men det ska väl leva in på slutomgångarna, hoppas vi, va?
Ja, alltså med tanke på att vi ska till London och jag ska till Emirates och se Bournemouth i 36an, så är jag väldigt sugen på att Arsenal städar av Chelsea imorgon och sen är det ju North London Derby och det blir tufft borta. De har inte spelat match på 2 veckor, vilket jag tror kan både vara positivt och negativt. Alltså de kommer ju såklart ha mycket energi att gå in i den där matchen, men samtidigt kan det vara att tajmingen är lite off för dem. Vi får ändå 5 dagars vila här från tisdag till den matchen, så att det tycker jag är fullt tillräckligt. Ska inte finnas några ursäkter där i alla fall. Men det är klart, det är 3 poäng i alla matcher som gäller, tror jag. För att även för att ha möjlighet att gå förbi City, men Liverpool kan ju också gå rent. Så att jag tror att det krävs för både Arsenal och Liverpools del att gå rent här om man ska ha någon sportslig chans på ligatiteln.
Bästa fronttrea för Arsenal då, det är Saka, Havertz och Trossard, eller?
Ja, där är det lite mer öppet skulle jag säga. Nu, vi får se lite kring Jesus som startar sist. Jag tror att det beror på matchbild mer. Jag ser absolut att vi kan spela med en Jorginho i till exempel Bournemouth-matchen. Så där, jag tror att det beror mycket på matchbild. Men Trossard är nog före Martinelli just nu. Han har inte hittat rätt någon gång under säsongen riktigt. Och Trossard har gjort en hel del viktiga mål. Så det, den positionen tror jag att Trossard har för tillfället.
EFBL tror jag att väldigt många vill att ligan ska leva länge. Och det handlar ju också om City-tillgångarna. För även om City inte behöver liksom vila spelare för Europa. Så om ligan skulle bli klart att både Arsenal och Liverpool går på någon mina här tidigt. Och City vinner sina matcher, så kan vi mycket väl se helt plötsligt att den, ja men, det såg vi förra säsongen att Ederson till och med klev av och att Ortega fick några matcher och Haaland klev av. Då var man ju kvar i Champions League förvisso, men jag tror att vi kan se liksom lite ungtuppar få chansen och sådär också. Så att ju längre ligan lever desto roligare kommer det vara och inte massa rotation. Så att ja, det är i alla fall känslan. Sist men inte minst i Europaspel så ska vi väl inte glömma bort och nämna West Ham. Men det är väl inga FBL-tillgångar man kikar mot och i ligan har de ju inte haft det superroligt. Så att vi kan nästan lämna det där och snarare kliva över och kika på Double Game Week 35. Där vi kommer från säsongens största Double Game Week i 34 till en Double Game Week där endast är Spurs och Chelsea som dubblar. Spurs har Arsenal hemma, Chelsea borta och Chelsea har Villa borta, Tottenham hemma. Och det är väl det som är det stora snacket, att ja, det är en Double Game Week, men det är dels lag som det är inte superenkelt att hitta liksom de självklara gubbarna att trippla upp på, trots att de har Double Game Week både nu i 35an och i 37an. Så frågan är hur man liksom, ja, i ett wildcard lite hur man ska väga tillgångarna. Men för oss som inte har wildcard också, att liksom kanske inte behöver dras allt för mycket minuspoäng för att fylla på den där sista dubbelspelaren i laget. Vad tycker du om den här dubben, Fredrik, du som inte är på wildcard precis som mig?
Ja, nej, men det är ju inte smaskigt på något sätt. Generellt sett skulle jag säga. Sen tar man som för Spurs till, det gäller ju i och för sig för Chelsea också, så är det ju för defensivt, så är det ju, ja, ganska svalt skulle jag säga. Det finns lag med singelmatch som har betydligt större chans på håll en nolla liksom. Men ja, alltså Spurs dubbel där för Son till exempel, Arsenal, Chelsea, det kan se omställningslägen i båda matcherna, så för honom liksom, just den enskilda spelaren, så ser dubben helt okej ut. Men det är ju mer av liksom anledningen att han verkligen är så snabb och bra på omställningar. Nej, ja, det är ju inget som kittlar till så. Det är väl lite som du är inne på, att de dubblar sen också, så tar man in spelare så har man väldigt mycket matcher kvar. Och vi kan ju aldrig förutspå exakt när det kommer en straff eller när en sån här liksom ytterback seglar upp och bara får på något jävla megaskott. Liksom. Det kan ju komma lite i vilken match som helst. Och har man då 5 matcher istället för 3 matcher här, 35, 36, 37 på sig, så ökar man ju på chanserna. Så att, jag tror ändå att många av dem som inte sitter på wildcard som kommer göra byten, så är det ändå spelare från de här två lagen som kommer att bytas in.
Jag skulle ändå vilja skjuta in alltså två lag som inte dubblar i 35an, men som likt Chelsea och Spurs dubblar i 37an, är ju Newcastle och United, som båda har hemmamatcher i 35 mot Sheffield United respektive Burnley. Framförallt Newcastles offensiv har ju sett väldigt, väldigt bra ut, ska möta ett Sheffield United som, ja, men verkar tycka att det är oerhört kul att släppa in mål, även om man möter liksom en bottenkollega i Burnley. Ja, jag kollar ju som sagt på att kanske göra byte och byta in Newcastle-spelare, även om jag just nu ser ut att bara ha en Tottenham-gubbe här till 35an. Ja, Stefan, du på wildcard då. Hur offensivt ska man gå i ett Spurs? Vi ska snart kika in i ditt wildcard-bygge, men det är lite lurigt att liksom, det är trångt om de där mittfältsplatserna och det finns ingen riktiga anfallare i Spurs som man vill gå till.
Nej, så är det ju. Jag tror att liksom, när man har wildcard så har man ju såklart större möjligheter. Men det känns ju inte helt klockrent att dra wildcard heller, med tanke på att man kommer ju troligtvis sälja bort mycket av Liverpool Arsenal tillgångarna. Och det kan ju bita en i arslet rejält. Men jag har väl maxat ut platserna från Chelsea och Tottenham för tillfället, men vi vet ju också att det går lite rykten om att Gusto kanske är skadad. Ja, men om han är borta, då tror jag att då kommer jag ha 5 gubbar. Jag kommer inte ersätta det med någon ny. Jag tycker den där Chelsea-backlinjen är så oerhört svår att hitta rätt i ändå. Jag är inte så sugen på någon annan än Gusto. för tillfället. Och då blir det nog att jag tar in Petrovic istället för Gusto. Och att ja, men då blir bara två spursare istället.
Mm. Ja, det är väl ingen det att gå liksom runt liksom het gröt här kring ditt wildcard, utan om jag lämnar över ordet till dig så får du gärna presentera dina wildcard-tankar. Ska jag och Fredrik göra vårt bästa för att skjuta ner det, men jag tror ju att liksom, du har själv nämnt att det är ganska templet och det känns som att ett wildcard i de allra flesta fall nästan tar ut sig själv till väldigt stor del.
Ja, det blir nog max en, två spelare som skiljer lite beroende på magkänsla. Är väl känslan när jag satt i ordning det här. Mm. En sån position skulle kunna vara målvaktsplatsen där jag har gått på Vicario. Mycket för att jag tycker att det är svårt att hitta Spurs spelare. Och samtidigt så har de en rätt tuff match där i 36an. Då kan jag bänka Vicario om jag vill det. Eller jag har i alla fall inte tre Spursare som jag inte vet om jag ska spela eller inte i den omgången. Sen bredvid Vicario sitter Ariola just nu. Det är möjligt att jag bara bränner den platsen och låter Vicario få chansen i alla veckor som är kvar för att spara lite pengar. Just nu ser inte budget ut att vara något problem, men det är aldrig fel att ha mer att röra sig på, för att tanken är väl generellt att bara göra ett byte med det här bygget fram till Game Week 38 så att man har två fria inför det, för att som vi har pratat mycket om här, det är väldigt beroende på om ligan lever eller inte, vilka spelare man känner sig trygga med, och då tycker jag att det känns yppligt att ha två fria byten i Game Week 38.
Det är som du säger, helt plötsligt är det kanske intressant att få in offensiva Arsenal eller Liverpool tillgångar med Arsenal, Everton hemma, Liverpool Wolves hemma i Game Week 38. Så att det är lag som man förmodligen kommer sitta ganska tunt på i ett wildcard, men som man kanske vill få in någon i alla fall till 38 om ligan lever.
Ja, man kan ju till exempel se scenariot att City har vunnit ligan och... ja, men Haaland som har varit lite småskadad kanske inte behöver spela i 38, vilas till FA-cupen. Ja, men då kan man sälja honom, få massa pengar och sen köpa in spelare som man tror kommer göra det bra där i 38. Då.
Yes.
Ja, men, jag tror att vi kan ta bränna av backarna också innan vi pratar någon vidare defensiv här. Ja. Och i backlinjen så, om vi ska gå på maxat antal dubblar, så har Pedro Porro och Gusto en plats för tillfället. Men de här spelarna är ju rätt osäkra med tanke på att Porro är gulflaggad idag. Vi vet inte så mycket mer om hans status, och på Twitter eller på X så kom det ju rykten om att Gusto eventuellt har någon problematik också. Jag såg Chelseas match där mot City. Det var en situation när han tog sig mot baksidan i slutet av matchen, så det är möjligt att han fick någon form av känning i den situationen. Men de har en plats, och sen har jag gått för lag som du pratade upp där, United och Newcastle, med Dalot och Fabian Schär. De känns rätt solida. De tar jag nog ut liksom innan Spurs och Chelsea-gubbarna faktiskt. Generellt Newcastle tycker jag känns klockrent. United tycker jag också känns väldigt investerbara här.
Inte ordet klockrent dock kanske.
Vadå?
United.
Nej, men
inte klockrent när man ser dem spela.
Nej, men det var ju det som Newcastle investerbart fick United. Men de har ändå Burnley hemma. De har en dubbel. Dalot. Jag tycker ändå att det är inte omöjligt att se att han kommer iväg med någon assist i slutet här.
Nej.
Jag tycker att han känns ändå som en gubbe som man kan gå på. Sen ska man väl inte ha några superförväntningar på nollor. Kanske ni skulle behöva få tillbaka några mittbackar. Nu spelade väl Casemiro mittback här i FA-cupen.
Ja, och Maguire spelar småskadad. Vår enda hela mittback just nu. Ja. Även inkluderat juniorer, mer eller mindre.
Så jag vet inte vad ni gör på träningsanläggningen. Men någonting måste ju görs annorlunda.
Ja.
Och så sista platsen, där har jag behållit Gabriel då. Och planen är väl att bänka honom här mot i North London Derby, men sen sitta där och ha fina matcher mot Bournemouth och Everton. Kommer troligtvis hamna på bänken i dubben där i 37an också, med tanke på att jag kommer ha många andra starka att ställa på planen då. Men det känns som en sån grej som du pratar benchboost och inte, det känns som en sån grej som man har lite lyx med, att man kan behålla en Gabriel.
Det tror jag absolut. Om man inte har benchboost kvar tycker jag definitivt att man ska åtminstone ha en Arsenal defensiv kvar i sitt bygge. Jag tror till och med att vi kan se en del benchbusslag som faktiskt har Arsenal defensiv. Kanske bara en spelare i alla fall, precis som du har här. Det är nog inte helt ovanligt, och det är ju för att det är svårt att hitta liksom vettiga defensiver. Man ser, det är som du säger, Dalot förväntade nollor. Ja, alltså i dubben i 37an. Det är två hemmamatcher, det är mot Arsenal och Newcastle. Kan jag se att United håller en nolla i någon av de matcherna? Nej, det kan jag faktiskt inte. De ska till Sellers Park i 36an när vi är där på poddresa. De ska bort till Amex Stadium i Gameweek 38 borta mot Brighton. Det är inte heller en liksom favorit på nolla. Så, ja, men chansen är kanske här i 35an hemma mot Burnley. Men jag räknar inte in det heller. Men det är som du säger, Dalot är ju den United defensiv man kollar mot. Onana kan ändå få ett shout för att United släpper till så många skott och det blir räddningspoäng. Nu som sagt har du bränt den ena målvaktsplatsen, men Onana tror jag också är en sån här spelare som, om man har benchbus kvar, vissa kommer vända sig till om man vill trippla upp United. Men det finns inget måste att trippla upp United även fast de har dubbeln. Vissa kommer göra det, andra inte. Gällande defensiven som du går igenom finns det väl inte supermycket att prata om. Jag vet inte vad du säger, Fredrik. Målvaktsval, ja, Vicario, det är ju få maxa dubblarna här, gissar jag. Annars jag tror att Ederson kan vara ett hyfsat populärt alternativ här i wildcard-tiderna. Har ju dubben i 37an i alla fall, och det är svårt att liksom fylla den tredje platsen. Jag tror att väldigt många kommer sitta med två i City-offensiven. Haaland och ja, med förmodligen Foden på mitten. Det är svårt att få loss så många fler offensiva platser. Och in i den där backlinjen känns ju som ett fullkomligt minfält. Ja, Fredrik, vad säger du där? Målvaktsposten då? Och så.
Nej, men det verkar väl vettigt att gå på Vicario. Speciellt eftersom vi har lite oklarheter i Newcastle också. Som kanske hade varit ett annat alternativ då. Att man hade, även om nu, jag köper ju liksom valet av att gå på Kär istället. Tycker att det är ju ett bättre val. Så. Men hade det varit att vi vetat om att Pope hade varit out för resten av säsongen. Så hade ju Dubravka kunnat varit ett alternativ. Men nej, det är svårt att snacka bort Vicario.
Annars då i försvaret där, hade du lockats någonting nu? Nu har inte Newcastle spelat sin match i 34an, men om vi ser att en Trippier är tillbaka, han ska ju vara nära. Hade du lockats av att gå på den uppsidan som ändå kan finnas, att peta in honom i ett wildcardbygge?
Är det jag som ska svara?
Jag tänkte till dig, Stefan, som sitter på wildcardet.
Det är klart att man får dra en funderare, men han har varit borta rätt länge nu, så liksom är han tillbaka på bänken. Jag skulle inte liksom fyllas av självförtroende på att han startar mot Sheffield, och den starten vill jag ha. Så att Kär är nog väldigt mycket favorit på den platsen för tillfället.
Jag bara lufta den, för att det är ju en spelare som vi vet kan ha en enorm uppsida om han spelar, men det är som du säger, varit borta ett tag och ja, dels nu kommer han slå upp det här igen om man tvingas till ett sånt byte. Ja, det finns många osäkerheter, men det är samma som Trent som kom tillbaka och såklart gör mål här direkt i Gameweek 34.
Yes.
Ska vi hoppa vidare på mittfältet kanske? Jag tycker inte det finns så mycket att säga. Jag tycker försvaret ser bra ut, eller så bra som det kan se ut. Det noterar att det inte är en enda City-spelare med där. Och undrar väl om du har fyllt dina tre City-spelare eller hur du har gjort?
Nej, jag har två för tillfället. Och det får väl bli en sån att man eventuellt kollar i Game Week 37 sen om man vill trippla upp eller inte, beroende på hur läget ser ut inför den Game Weeken. Det är väl så jag tänker nu. Jag tror att det är närmare till hands för mig att det kommer in en andra Arsenal back faktiskt. Om det visar sig att Gusto är borta, för då tror jag att det blir, som jag sa innan, att det blir Petrovic som får målvaktsposten, och då öppnas upp en backplats, och där kommer nog en Saliba eller en White in sånt fall.
Yes,
mittfältet, det kändes som att det var väldigt lätt att ta ut, men å andra sidan så sitter varken Saka eller Salah på mittfältet, vilket liksom är ju väldigt. Det säger emot varandra lite grann. Men om vi ska ta det, de som i någon form av ordning på vilka som är spikade, så Son är ju spikad, Palmer också, givet att det bara är en sjukdom han dras med nu, vilket det verkar vara. De har jag ju liksom pratat upp i flera veckor i podden, ska ingenstans. Ja, de sitter där. Sen har du varit inne på Gordon, gillar jag skarpt också. Han kommer med liksom 99% sannolikhet finnas i det slutgiltiga bygget. Foden hittar in där. Känns också som att han är rätt gjuten. Den sista platsen går till Bruno Fernandes, och det är väl här man kan liksom fundera kring om det är verkligen värt att köpa in Bruno Fernandes, eller om man ska försöka hitta en väg att behålla en Saka eller en Salah. Och då tror jag ändå att, trots, jag tycker både Saka och Salah har haft rätt taskig form här på slutet, men jag tror ändå att jag har störst förtroende till Salah. Och det som är problemet är ju att han kostar betydligt mycket mer. Jag äger honom idag, jag har inte sålt honom än i mitt bygge, för att jag har rätt mycket uppbyggt värde i Salah. Men det är nog det huvudbryt jag sitter kvar med. Jag är rätt fin med att sälja Saka för tillfället.
Jag ska ju säga det att Bruno Fernandes, vissa hickar till och säger hur kan man gå på en sån gubbe, har ju tagit rätt fint med poäng här på senare tid. Nu har jag inte spelat i 34 än när vi spelar in, men tog 15 poäng i 33an, 9 poäng i 32an, 8 poäng i 31an. Och sen var det en blank i 30, men det var 11 poäng innan det var 5 poäng mot City. Så att han har liksom kommit iväg med poäng rätt bra egentligen, med returns i alla matcher utom i Game Week 30 sedan Game Week 26. Så att ja, det behöver inte alls vara fel. Jag tror att det här är, som sagt, templet, mittfältet som de allra flesta wildcard-lag kommer gå emot. De som inte är på wildcard kommer också gå mot det här laget, men förmodligen ha en Garnacho snarare än Bruno Fernandes. Och att det kan vara så att det är någon som håller kvar i Salah eller Saka eller sådär. Men jag tror att många kommer lockas av att sälja dem för att gå just till de här gubbarna. Det är min känsla i alla fall. Det som går att göra, det vet jag inte om du alls har kikat på. Nu har du inte fyllt dina City-platser. Kevin De Bruyne är inte super mycket dyrare än Bruno Fernandes. Jag vet inte exakt om hur mycket du har på banken, om det liksom räcker till att bara göra det raka bytet. Kevin De Bruyne, ja, men hur många matcher spelar han? Ja, det finns inte så mycket att vila honom för, och nu spelar City typ en match i veckan. Det är där dubbeln 37an om man får dubbla starter då. Men just uppsidan som finns att gå på Kevin De Bruyne, har han funnits med någonting i tankarna?
Ja, men han finns ju absolut i tankarna. Det kan ju vara lite för att det är tidigt i veckan här. Så jag tycker han har sett rätt bra ut, både i matchen mot Real Madrid var väldigt involverad. Det är ju kittlande. Så kan man alltid liksom få lite, om det går skit i fantasy, ja, men då kanske Arsenal har chans på ligatiteln. Å andra sidan, med tanke på att man sitter upptripplad i deras offensiv där. Så nej, han är nog inte helt utesluten, absolut inte.
Nej, och det är ju en gubbe jag tror man kommer sticka ut en hel del med. Så om man jagar till exempel, skulle det kunna vara något att gå på. Då behöver man heller inte oroa sig för City-defensiven. Problemet med liksom en defensiv gubbe som roteras, det är ju att när den hoppar in så har man typ inga förhoppningar alls. Men skulle till exempel Foden som du har eller Kevin De Bruyne få en bänk och komma in med en halvtimme kvar, finns det ju ändå hyfsat goda liksom möjligheter till att komma iväg med något poäng. Och vi vet liksom med taket på spelare som Kevin De Bruyne är ju skyhögt. Så att ja, det är någonting man kan göra. Jag tror de allra flesta inte kommer göra det, men det är ju då också en möjlighet. En annan sak är ju att nu har ju du tripplat upp Spurs i Vicario, Pedro Porro och Son. Det är ju om man tycker att liksom uppsidan i Spurs egentligen ligger i offensiven, tror jag de allra flesta håller med om. Och Pedro Porro osäker om han kommer vara redo för spel här till 35-man, en gul flaggad just nu. Är det så att vi får besked att Pedro Porro åtminstone missar första matchen i Game Week 35? Är det så att du ändå kommer gå på honom och att liksom han får sitta bänk i 35-man, eller att du ändå startar honom och hoppas på andra matchen, eller kommer du lämna honom då? Kan Bruno Fernandes bli Madison eller Richarlison om vi får klartecken på att Richarlison är tillbaka och vi vet att han är på väg nu?
Nej, Spurs är jag nog bara trygg med sånt för tillfället. Den som har imponerat mest, eller ja, varit minst dålig i Spurs då, kanske man ska säga, med tanke på att deras form har varit så där, är väl Brennan Johnson. Men jag är inte trygg med att sitta på Brennan Johnson, utan det känns som ett getingbo i deras offensiv. Madison tycker jag inte har levererat precis som han gjorde i inledningen av säsongen efter han kom tillbaka från skada. Så nej, jag är rätt osugen faktiskt på att dubbla upp Spurs offensiven trots alla dubblar.
Mm. Fredrik, vad säger du om det här mittfältet? Håller du med mig att det är nog så templet man kan komma i ett wildcard, och att även många icke-wildcard lag kommer försöka röra sig mot många av de här spelarna?
Absolut, och jag tycker att ditt shout på De Bruyne är det roligaste liksom, som går att flika in, och i och med att det ändå finns liksom, det finns ändå en väg dit, inte miljoners ifrån, utan det borde kunna gå och liksom knö in en Kevin De Bruyne, och med då att sitta ute, det bara är de här matcherna kvar. Ja, men han är ju så pass bra att han ska ju starta varje match om han orkar. Så att jag hade varit väldigt sugen på att dubbla Foden De Bruyne, för att jag tror att City kommer att bara gasa. Och som sagt, är det en målskillnadsaffär, de ligger en, vad är det, 7 mål efter eller något sånt. De är ett antal mål efter Arsenal i alla fall, så att de kommer liksom inte att spara på krutet. Så att, nej, jag hade varit sugen på De Bruyne.
Istället för Bruno Fernandes då, eller?
Ja, det blir väl det rent pengamässigt. Jag kan ju förstå att man har Bruno i ett VC-lag. Men plånboken är i alla fall inte min. Den är ju tunn som jag vet inte vad. Så det är väl så det hade behövt bli. Nu finns det ju... Ja, det blir Porro. Nej, det blir nog så rent ekonomiskt. Även om jag köper verkligen valet av Bruno också. Och i den bästa världen kanske får vara med båda. Men nej, det är trångt på mittfältet. För att jag förstår ju också att man vill inte göra sig av med sån par med Gordon. Det är ju en ganska... gjuten trio i ett WC-bygge. Så att, trångt på mittfältet, det kan man väl konstatera.
Ja, jag är också svårt att tänka mig gå utan en Phil Foden.
Ja,
alltså få liksom skjuta in. Så att, det är som jag är inne på, mittfältet tar nästan ut sig självt. Det är det som gör det svårt att gå på dubbel Spurs offensiv. Det är det som gör det lurigt att gå liksom på trippel City offensiv, för att då måste man lämna någon utanför. Jag gillar shoutet som jag själv kommer med, med Kevin De Bruyne. Men jag är långt ifrån säker på att Kevin De Bruyne kommer ta mer poäng än Bruno Fernandes, som tickar på med poäng och har gjort det bra nu. Men det är som sagt, jag tror att det kan vara det där för de som är lite mer vågade och känner för att jaga, så tror jag att Kevin De Bruynes poäng kommer ge en mer boost på ens rank än vad Brunos kommer göra. Och då kanske det kan vara värt att köpa en lott på att Bruno och United fortsätter se lite sådär, eller i alla fall United ser lite sådär hackande ut, och att Bruno inte riktigt kommer iväg med poängen, samtidigt som Kevin De Bruyne gör någon sån där praktomgång som vi vet att han kan göra.
Sen är ju frågan om de tar mer än Salah och Saka också. Så att mittfältet är ju riktigt. Man hade ju velat plocka ut bara mittfältare egentligen.
Mm. Och Salah Saka tycker jag ändå, alltså, att de har 4 matcher kvar. Bruno och Kevin De Bruyne har i alla fall 5. Jag tycker att det ändå gör någonting. Och det hade varit väldigt spännande om vi hade sett en Mohamed Salah glödhet som vräker in poäng. Det får han gärna göra mot Everton. Får lite så här lätta ens kaptens bindel. Men han har inte sett jättebra ut. Och då förstår jag att liksom, det är lite lättare att lämna honom. Samma med Saka faktiskt. Han har inte heller sett glödhet ut. Så att det gör det lite enklare att överge dem i ett wildcard ändå.
Ja, nej, jag håller verkligen med där kring formen. Och det känns som att senaste matcherna så har ju Saka använts som någon så här Pep ytter som bara står vid liksom, så brett han bara kan. Och så är det ju Ben White som har fått liksom komma och fylla på innanför honom. Så att det är inget man vill se i fantasy i alla fall.
Nej. Och ja, som sagt, mittfältet, det går inte riktigt att skjuta ner. Jag tycker att det känns både väldigt bra och väldigt safe. Jag tror också att liksom anfallet tar också ut sig själv lite grann. Vi kan gå vidare dit.
Ja, jag ska äntligen få köpa in Isak nu då, som ja, men du har suttit med ett tag, Alex, där när du drog wildcard. Han har ju varit glödhet, och med de här matcherna ser jag inte hur det ska ta slut egentligen. Så han är ju in. Haaland sitter ju där, och där får vi väl vänta och se lite grann om det är allvarligt eller inte. Och det kommer vi troligtvis inte veta heller, tror inte jag, hur allvarligt det är. För att Pep kommer väl säga, ja, vi har träning imorgon, vi får se hur han känner sig. Så det är väl lite därför jag har faktiskt valt att gå med 8 offensiva spelare som jag kan spela med, fast jag alltid måste bänka någon, och det kommer ju bli en huvudvärk såklart. Men jag känner att det är viktigare för mig att ha 2 fria byten i 38an, och då går jag gärna med bredare trupp trots att jag inte behöver det, med tanke på att jag inte har benchboost kvar. Så har jag resonerat. Så de två in, och sen har Nicolas Jackson en plats. Och ja, säga vad man vill om Jackson, han är ju mästare på att bränna bra lägen. Men någonting säger mig ändå att han är i någon form av fysisk form i alla fall. För han tar sig till väldigt mycket bra lägen. Och så får vi se om han får till det. Och kanske viktigast av allt, att han håller sig borta från att ta ett gult kort imorgon mot Arsenal då. För då missar han ju hela dubben i 35an, och då blir han ju såklart mindre intressant, skulle jag säga. För då tror jag hellre att jag går på någon annan anfallare, och jag vet inte vem som ligger närmast i hans då. Det är väl inte superhett, men kanske en Höjlund som inte har visat upp jättemycket men ändå har Burnley-matchen här i 35an då.
Mm. Ja, nej, det är ju lurigt, och som du säger, med det där 5an av mittfältet så skulle det ju kunna lösa 35an ändå, även med en avstängd Jackson. Jag vet inte riktigt om du har kikat på det i FBL Team Jackson. Om man inte tar det gula ska väl starta, och om Haaland är frisk ska ju han starta. Isak startar man definitivt. Det står väl egentligen mellan Bruno Fernandes eller Foden vem man bänkar, och Foden, vad har han? Forrest borta, är det?
Ja, nej, det kommer ju vara tufft liksom. Det kommer vara en bra spelare som kommer få sitta på bänken. Så är det ju. Och jag hade absolut kunnat bänka Jackson. För att jag var, som jag var inne på, Höjlund har inte sett jättebra ut, tycker inte jag. Heller. Nu fick han väl i och för sig slå in den här avgörande straffen i FA-cupen. Kanske kan lyfta hans självförtroende lite grann. Men nej, jag hade hellre haft en Jackson i bygget.
Ja, precis, och då är det jag inne på, att tar han ett gult nu, han kanske ska vara där ändå. Och att man,
ja, det är inte, liksom, det är inte omöjligt.
Det är inte omöjligt. Ja, nej, men spännande. Jag tycker, som sagt, det är ganska väntat bygge. Och det man kan säga med Isak är det så att det kommer lite för sent till festen. Wilson ska vara tillbaka i träning. Vi har sett han på lite träningsbilder. Han har i och för sig varit borta ganska länge. Isak har gjort det väldigt bra. Det är liksom, ja, men som vi var inne på, en vecka mellan matchen. Alltså det ska ju Isak klara av, och han måste ju vara ett första val nu skulle jag säga. Och just så bra som han fungerar med Gordon. Men den lilla osäkerhetsfrö inför 37an är om han kommer få dubbla starter eller inte. Men det är ju ändå inget som gör att man liksom på något sätt kan hålla sig därifrån. Det förstår jag, och jag tror även som sagt icke wildcard-lagen kommer gå till Isak så fort som möjligt nu. Så att det är inte så mycket att tänka på där. Gällande Jackson då, även om han undviker 9 gula, tror det finns någon risk i liksom dubben i 37an att Nkunku kan ha kommit tillbaka och ställt till det något?
Han känns ju också som en sån som har varit borta för evigt. Så att jag vet inte, det har väl varit en del knäproblem där. Så att, men det är klart, det kanske finns liksom någon form av Europaplats kvar att spela om för Chelsea i slutet. Nej, jag är inte så orolig idag faktiskt. Jag tycker det enda som är felet med Jackson är väl att han är ganska bedrövlig avslutare. Han gör ju mycket med sitt liksom, med sin fysik och sitt targetspel som är bra för Chelsea. Och jag tycker Chelsea har ju sett intressanta ut här på slutet. Så att nej, det verkar funka, deras offensiva spel, och Jackson känns som att hans plats är rätt gjuten.
När vi är inne och pratar anfallare ändå, måste vi väl nämna han som har tagit mest poäng i hela spelet, i Ollie Watkins, även om han inte har någon dubbel kvar. Vad har de? Chelsea, Brighton, Liverpool, Palace kvar de 4 sista omgångarna. Nej, jag tror inte att det är många i ett wildcard som kommer kliva på honom. Men den här tredje platsen, säger att Jackson tar 50 gula, och så finns det någon chans att du ändå skulle kunna gå på en sån spelare?
Alltså, det är konstigt när man inte ens har övervägt han som har tagit mest poäng i hela spelet. Men så är det just nu. Och jag vet inte, jag tänker väl att han ska vara någon, liksom ha någon form av effekt av att spela i Europa, men det har ju inte sett ut så på slutet i alla fall. Han har ju kommit iväg med riktigt fina poäng här i matcherna, så att ja, nej, han fortsätter väl ända in i kaklet, men jag kommer inte äga honom.
Nej, jag förstår det. Fredrik, vad säger du om det här bygget?
Ja, nej, men det är ju ett solitt VC-bygge, och ja, som jag var inne på, kommer nog och till stora delar vara ganska likt de andra VC-byggena som vi kommer att se. Men det behöver inte vara fel på något sätt, utan det är ju ett bygge som gör att man är väldigt redo för de avslutande 4 omgångarna. Ska vi bara lägga till om Jackson där, att det som skulle kunna ske i dubben i 37an, det är väl att Cole Palmer går in som falsk nia, och att Jackson helt enkelt är så dålig att han får sitta bänk bara. Det finns ju ett mycket offensiva mittfältare. Det är Chukwueze, Madueke och Mudryk och allt vad de heter. Sterling. Så att offensiva liksom spelare att spela bakom har de ju ett överflöd av. Så att det är väl det som jag kan se hotet mot speltid och eventuellt dubbla starter i 37an på Jackson. Men jag hade också lockats av att gå dit om han undviker kortet. Så att nej, men i övrigt ett solitt bygge, och jag tror inte man ska, om man sitter på VC, ska man inte vara så rädd för att det blir template. Liksom, det går att sticka ut med 1, 2, kanske 3 spelare. Så där, men det finns liksom ingen anledning att gå bananas. Utan det finns ju en anledning till varför väldigt många kommer att gå till just de här spelarna.
Mm. Ja, men verkligen. Och jag tror ju, jag hade en punkt där jag skulle prata liksom skillnaden i ett wildcard om man har benchboost kvar. Jag skulle säga att det här är i stort sett, du sa det, att du har gått på en väldigt bred trupp. Jag tror att du är väldigt nära. Jag tror man kommer inte ha Areola som andra målvakt. Utan då vill man nog försöka lösa. Jag vet inte om du nämnde hur mycket pengar du hade på banken här.
Jag har 1,9 på banken med det här bygget. Ja. Men då har jag ganska bra lagvärde, tror jag också.
Ja. Men då skulle man ju kunna göra en Areola till vilken målvakt man vill. Och det skulle kunna vara en Ederson, det skulle kunna vara en Onana, för här har du ju varken fyllt City eller United-platserna. Och det tror jag målvakter som kommer vara populära i wildcard-byggen där man har benchboost kvar. Annars, ja det är Gabriel också då. Men jag tror faktiskt att Gabriel kan leta sig in, eller en Arsenal försvarare även i en del benchboost lag. Nu har ju inte Arsenal en kanonmatch i 37an, om man tänker att ja, men han, jag benchboostar med honom. Alltså, kanonmatch, kanonmatch. De ska möta Manchester United på Old Trafford. Då har jag sagt det. Och för offensiva spelare är det väl liksom ändå en bra match skulle jag säga. Men jag vet inte, Stefan. Jag håller väl inte som favorit att Arsenal håller nollan där. Men vem vet, Arsenal har ju varit ligans absolut bästa defensiv. Och Uniteds offensiv har ju inte liksom skrämt supermånga. Men ja, det är Old Trafford. Det är i slutet av säsongen. Det kan vara lite nerver och... Jag kan absolut se att United kan spräcka nollan där, även om Arsenal kommer gå in som stora favorit till matchen såklart.
Ja, jag kan se att vi släpper in mål, men jag kan även se att vi håller nollan. Och sen tycker jag att liksom, Onana, han är ju inte tvärsäker på fasta situationer, så att jag tror att det finns ett hot om vi lyckas skaffa lite hörnor där också från Gabriels sida framförallt då.
Nej, så att jag tycker det finns inte jättemycket. Jag tog ut ett wildcard-lag utan att ha sett ditt och bara kollade på det. Det är lika på i stort sett alla platser. Jag har gått på Nana bredvid Vicario. Jag har Gvardiol istället för Gabriel. Och det är det enda som skiljer. Och med det laget så har jag 2,4 på banken. Nu har jag bra lagvärde, det vet jag, men det är ganska många som skulle ha råd med ett sånt lag. Sen så alltså jag älskar inte valt av Guardiol, och där kan man ju leka lite med hur man vill sätta upp det. Man skulle kunna ha Ederson istället för Onana, och man skulle kunna ha, då om man nu vill gå på United, en Maguire istället för Guardiol då. Då har man trippelt United. Men när, ja, jag vet inte. Jag är inte ens säker på Dalot. Och det är på grund av att jag ser inte United hålla några nollor. Så det är för offensiva poäng att då dubbla upp United-defensiven. Oavsett om det är Dalot och Onana eller Dalot och Maguire. Ja, jag vet inte. Det finns ju argument att bara gå på en single game week-spelare. Och då kan man gå på en Arsenal-spelare, även om man spelar bench boost. Annars kan man ju kika in i game week 37 på vilka som har liksom, ja, men bäst matcher då. Även om de har en single match, och se om det är någon man vill få in. Nu har ju inte Liverpool heller en bra match i Game Week 37, men har man liksom ett bra lagvärde att chansa på en Trent, det är väl Villa borta i 37an om jag minns rätt, och liksom gå på någon med liksom offensiv uppsida från något lag går ju också, men då ska man börja liksom göra avkall på sina liksom två offensiva Newcastle-platser. Men eftersom det är så trångt om mittfältsplatserna, skulle man kunna avvara en Gordon för att antingen trycka in en Dan Burn och dubbla upp Newcastle-defensiven, eller en Trippier om man vill ta den chansningen. Ja, det finns lite olika vägar att gå i alla fall. Men jag tror att det lag som du har presenterat är ganska nära ett benchboost-lag också. Och om man ska göra någon så här väg och sticka ut, så det är inte en jättestor spelarpool man väljer utav ändå skulle jag säga. Och ja, som sagt, det roliga wildcard-valet, det är väl att gå på en Kevin De Bruyne som kan vara lite sexy på mitten. Ja, Fredrik, har du något att skjuta in gällande wildcard med bench boost?
Nej, men det är väl att man kan ha möjlighet att ändå spetsa lite mer än vad vi som inte har wildcard kvar och benchboost kvar. Alltså vi som, utan wildcard men med benchboost. Jag har ju sitter med dubbelt Brighton i mitt lag till exempel. Det är ju väldigt mycket budgetanledning till det. De har ju en dubbel i 37an också, men jag förstår att man väljer att inte ens liksom kliva dit alls när man får möjligheten att bygga om det helt. Så att Nej, det kommer att skilja lite mot de som inte har dragit wildcard, även om många av oss kommer att vandra mot det här. Så att kunna sätta allting på plats direkt här i 35 man tror jag man kommer ha mycket nytta av. Och då ska man nog inte övertänka det för mycket heller, utan det finns en ganska tydlig utstakad väg. Det är nog bara att följa den.
Yes. Ja, Stefan, hur långt liksom in i tankarna är du med det här bygget? Hur säker är du? Är det framförallt liksom de här osäkerheterna? Får Jackson en liksom tionde varning? Får vi liksom lite skadeuppdateringar på Haaland, Pedro Porro, Gusto? Eller är det liksom ändå att du sitter och velar även om vi skulle få att alla är friska?
Nej, men det är klart man väntar in mer information. Och jag vill väl ha kaos mer än någon annan. Med tanke på att det stökar för de som inte har wildcard att tillgå. Och plus att det finns väldigt mycket val med wildcardet. Så att, ja, lite mer kaos inför helgen om man får önska någonting.
Mm. Haaland borta resten av säsongen. Bra för titeldrömmarna också. Och så går man på Alvarez istället där fram.
Ja, det hade varit magiskt.
Alvarez sitter ju redan i mitt bygge, by the way, som en okay. Pant för 34an där när jag tog in Alvarez och Foden.
Ja.
Mm, så det har inte jag heller något emot. Jag tror vi lämnar wildcard-snacket där och ska gå till en kaptensdiskussion. Men först ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Netshirt.se, Unisport Store, Nakata.se, Superclub, Glenn Sportsbar och Reducering.se. Där vi lägger våra andelsspel. Yes, kaptensdiskussionen för 35an då. Vi har lördags deadline 12.00. Och såklart är det Liverpool som spelar borta mot West Ham United. Och den här är väl en sån där omgång. För mig går det egentligen ner till, ska jag sätta binden på Palmer eller ska jag sätta binden på Son? Stefan, håller med mig? Är jag för insnöad på Double Game Weeks här? Vi har ändå två straffskyttar och spelare som ja, men, är kaptens alternativ även med Single Game Week om de har en bra match.
Ja, precis. Nej, jag tycker att det är väldigt lätt. Eller, det är inte lätt, men det är 50-50 på kaptensbinden för mig. Och det är de två spelarna du just nämnde.
Mm. Ja, det finns ingen möjlighet att binden hamnar någon annanstans.
Nej, det är väl Alexander Isak som ligger närmast i hand som man ska gå någon annanstans.
Mm. Och, ja, vad... Är det helt 50-50 eller är det någon som är på 51% för dig?
Nej, men vi får väl se lite. Palmer out här imorgon. Ja, då liksom om han även är tveksam inför helgen då kommer det svänga över till Sons fördel. Annars hade jag gärna att kappa Palmer för att han är i ruggigt fin form. Så ja, vi får se hur status utvecklar sig där.
Mm. Fredrik, vart sitter din bussbindel?
Den är given på sån. Mm. Jag tycker att den här dubben är som klippt och skuren. Man ska möta bra lag om man nu kan säga så. Chelsea är ett bra lag. Men ja, vi är snälla och lägger med dem där. Och lag som kommer att vilja hålla mycket boll. Ett Arsenal som ju måste vinna helt enkelt. Mm. Och då kommer man behöva kliva fram och då kommer det finnas ytor för sån. Palmer håller med mig såklart i sin livsform och det är ju en vettig. Vicebinden sitter ju där och förstår att man går dit och bindlar. Men Villa borta är en ganska tuff match, speciellt med Villa som är helt taggat. Jag har feeling för sån binden och ska mycket till för att den ska flyttas faktiskt.
Villa borta en tuff match, Arsenal hemma enkel match.
Nej, men alltså det är klart att alltså, man måste hålla isär vad det är för laget och för spelaren här. Och här, det är verkligen så här urtypen av, för det är klart att det är en mycket tuffare match som heter Arsenal. Men jag gillar liksom Sons möjlighet att komma bakom backlinjen som måste någonstans tryckas upp. Och ett cyniskt Aston Villa som är, jag vet inte, Palmer... Han kommer säkert göra massor av poäng där också. Men jag har feeling för just sån binden. Jag tror ju att Arsenal vinner över Spurs. Men kan jag se att det blir liksom 3-2 till Gunners och att sån gör 1+1? Ja, det kan jag.
Mm.
Jag tror ju faktiskt inte att vi kommer vara speciellt offensiva i den matchen, för att det behöver man inte vara mot Spurs, för att Ange har sagt att de kommer att attackera även om de är 7 man. Så att det kommer inte bli någon av dem vill att de står på egen plan halva, utan de kommer spela offensivt tror jag.
Vi får se, vi får se. Jag tror det när jag ser dig i North London Derby, han är nog rätt sugen på att smaska till det där, så att det... Alltså, går de ut och spelar naivt, då blir jag fan tokig. Alltså.
Nej, det kommer de ju göra. Ja. Alltså, jag vet inte om du såg när Chelsea mötte Spurs första mötet.
Och
de knappt hade några spelare kvar efter alla röda kort, men vi har fortsatt liksom den högsta backlinjen vi har sett. Jag är inne på din tanke där, Stefan. Jag tror att det kommer finnas rejäla omställningsytor för Arsenal. Får vi se. Dessutom ett Spurs som spelar hemma i North London Derby, där ja, men publiken har ju liksom gått på hela myten med mate till höger och mate till vänster, och visst, det är viktigast att spela rolig offensiv fotboll. Släpper man in några mål så gör det inte så mycket. Det kan nog vara en rätt kul match att kolla på. Ja, men alltså, jag tycker att det är oerhört tajt på binden mellan Palmer och Son. Jag har själv binden på Palmer just nu, men det är som du säger, Stefan, liksom så här, missar han nu liksom är borta, även om det bara är sjukdom. Han kommer säkert till spel, men det är väl något som man liksom har med sig där bakhuvudet. Om det då är så tajt emellan, ja, då kanske det faller över och sätter man binden på Son i alla fall. Det kommer komma ner till liksom bara en magkänsla i liksom sista minuten, tror jag. Men någon av dem kommer ju få binden av mig. Det är ju helt liksom helt inne på. Så ja, får vi se vad det kommer bli. Det kommer vara spännande. Jag tror att det kommer vara ganska jämnt också om man kollar i sina kompisligor vilken som går på vilket val. Har du någon känsla, Stefan, vem du tror kommer vara mest bindlad, eller?
Nej, men det tror jag beror väldigt mycket på om Palmer kommer vara flaggad eller inte. För det tror jag kommer avgöra en hel del. Om man båda är friskförklarade så tror jag att min bussbindel sitter på Palmer.
Ja, men Palmer har ju rullat in hur många straffar som helst den här säsongen, men nu såg vi ju här i helgen att helt plötsligt så har ju domarna bestämt sig för att nu får man ju även ta bollen med handen innanför straffområdet när man möter Chelsea. Så att det är kanske slut på straffar nu, eller vad säger du, Fredrik?
Ja, eller också var det inte att de mötte Chelsea, det var City som mötte Chelsea. Det var kanske det som vi gjorde. Nej, vi ska inte prata mer om det, men Jack Grealish flaxade fint pingvinmässigt där. Och det var helt okej tydligen. Det återstår väl att se, men jag tycker ju också att Chelsea har... Palmer har ju haft ett otroligt liksom flyt i sitt spel nu. Han är bara, alltså, sitt livsform. Kan det här hålla i sig resten av säsongen? Ja, det kanske det kan, men han spelar ju sånt jävla rackigt gäng. Liksom. Så att det, på ett sätt går det ju inte att bli förvånande ifall liksom det dör ut lite heller. Lite så jag känner. Han har ju överträffat sig själv nu under en tid. Och, ja, det är ju oerhört imponerande om han lyckas hålla den formen säsongen ut.
Yes. Vi går till lyssnarfrågorna innan vi stänger ner här. Vi har fått en från Leo Sköld. Han har gjort det, skickat in hela sitt lag. Det brukar vi säga att vi inte tar i det här forumet. Men han skriver: bygget ser ut så här just nu. Det luktar wildcard. Har ni idéer? Och wildcard-idéer har vi gett. Och jag skulle säga, om du har wildcard kvar. Nu har jag sett ditt bygge. Jag kommer inte dra igenom det här i podden. Men du ska ha ett oerhört bra lag för att inte trycka av ett wildcard nu i 35-an. Om det ser liksom kanon ut, då kan du hålla det till 36-an och dra det då för att vara närmare benchbusset. Men annars nu, det är inte så mycket att liksom spara på. Så det kan vi väl skicka med. Och Leo, för ditt läge tycker jag definitivt att det är hög tid att dra det där wildcardet nu. David Karlsson då skriver: i en tid där många av de givna spelarna i ett bygge är mer eller mindre bleka, han nämner Haaland, Son, Salah, Saka, Så undrar han om vi kan ta ut en topp 5-lista eller liknande av de bästa spelarna att ha i sitt bygge framåt oavsett prisnivå. Och ja, men de hittar det väl egentligen i våra wildcard-diskussioner. Jag tycker ju att Gordon och Isak Newcastle är oerhört spännande med Newcastles offensiv och oerhört fina spelschema här i slutet. Jag tycker att Palmer måste in där. Han har vi tjatat så oerhört mycket om. Jag tycker Foden är en sån spelare. Ja. Jag vet inte. Men egentligen alla de vi har nämnt i wildcard, framförallt de offensiva gubbarna, liksom defensivt är ju är ett minfält. Men alla de 8 spelare som nämnts i wildcard är ju spännande.
Jag hade inte gått ifrån Haaland som liksom ligger i delad skytteliga ledning. Jag tror att han är rätt sugen på att ändå se till att han plockar hem den pokalen.
Ja, jag hade heller inte gått ifrån Son som han nämner här i sett lite blek. Som har dubblar. I och för sig tuffa matcher, men som Fredrik är inne på, som vi har talat om tidigare. Ja, tuffare matcher för Spurs att vinna, absolut. Om det är så mycket sämre matcher för en spelare som Son, det är jag inte helt säker på. Utan kanske inte just mot Arsenal som är den bästa defensiven, men i övriga lite tuffare matcher mot lag som Liverpool och City som också ska mötas nu här, så tror jag att det kan bli ganska, ganska bra ytor för en spelare som Son. Ja, Fredrik, vi har fått en fråga från din namne. Fredrik Norrström skriver in: vilka Spurs-tillgångar ska man satsa på? Skador i backlinjen och så vidare. Han är utan wildcard. Är det uppdubblingar eller upptrippling i något lag som dubblar den här veckan egentligen?
Ja, men om vi håller oss till Spurs så tycker jag att sitter man på Son och Porro, sitter man lugn i båten, förutsatt att vi inte får massa news om att Porro är out. Och jag tycker att en uppdubbling räcker gott faktiskt, trots dubblar. För att det är vanskligt vad man ska gå på offensivt och dubbla upp en Spurs defensiv där jag ser att nollorna kanske inte är liksom supergivna. Jag sitter ju med Van der Ven i mitt bygge, i Ica Basic-bygget. Men liksom,
många poäng räknar du på honom i en dubbel? Ja. Alltså sån här dubbel som är...
Nej, tar han mer än 5 poäng så är det väl kanon.
Ja, minuspoängen liksom.
Ja, det är ju liksom mer nästan för att skydda sig mot nollorna. Och sen så har inte han offensiva hotet som exempelvis Porro har, men kostar också betydligt mindre. Det är liksom det man får göra avkall på. Men nej, jag skulle inte ställa mig blind på bara få in liksom Spurs-spelare. Sitter man med en dubbel sitter man alldeles lugn med det. Och lite samma sak med Chelsea där. Många sitter ju kanske redan dubblade eller tripplade. Och då är ju Gusto en sån liksom... springing point, kommer han att spela eller inte? Lite samma sak där. Får vi inga jättebesked om att han är out för resten av säsongen, sitt lite lugnt i båten. Det är också en tuff dubbel defensivt och offensivt. Ja, sitter du med Palmer bara så har du det ganska, ganska bra förspänt. Men den här dubbeln som är nu 35, man kanske inte är en sån där man ska tokstera sig blind på dubbeln, utan andas 2 gånger och se över bygget så att det ser bra ut resten av säsongen också.
Mm. Och jag kan till och med gå så långt att som det ser ut nu kan jag se mig själv mycket väl bara gå in med Son i den här dubban. Jag har ju Son och Udogi just nu. Och är det minsta oro på att Porro är borta, ja, men då kommer jag inte göra ett byte Udogi till Porro, utan då sätter jag Udogi på bänken förmodligen och jag fokuserar mitt byte på annat håll. Och liksom, jag vill inte, jag sitter ju med det wildcard mittfält vi pratade om, förutom att jag har Sala istället för Gordon och Garnacho istället för Bruno Fernandes. Och jag känner, där kan jag inte byta ut någon för att ta in en Spurs mittfältare. Är det någon jag byter ut där, ja men då är det Sala som möter West Ham för att plocka in Gordon. Så att jag kan se mig själv gå in i den här dubben med endast Son från Spurs faktiskt. Ja, Henrik Jonsson undrar ju också om det är givet att trippla upp Chelsea och Tottenham i ett wildcard. Och det tycker jag faktiskt inte att det är. Han undrar vilken den optimala trion från båda lagen är i så fall. Och ja, Stefan, du kändes inte som att du liksom skulle vilja använda ordet optimalt på Gusteau, Palmer, Jackson, Vicario, Porro och sån. Men det är väl typ det bästa om vi får klartecken på Porro och inget gult på Jackson här imorgon.
Ja, nej, det är väl så jag har resonerat i alla fall. Sen ja, jag ser inga liksom, måste ha sex spelare heller. Jag hade kunnat köpt att ha 4 och 5 också. Det är framförallt de defensiva platserna som ni har pratat om är ja, eventuellt inte värda att satsa för.
Mm. Ja, Fredrik, Mattias Eriksson, han är som du och jag inte på ett wildcard och undrar om att behålla Watkins även fast han inte har dubblar, hur vi ser på det.
Ja, men det ska ju kunna vara en ganska, sitter man med han kvar i bygget och sådär och inte känner att man liksom måste till någonting annat. Jag förstår ju att det är lockande att göra Watkins till Isak till exempel. Så. Men om man nu till exempel har valt att gå utan Haaland och sitter redan på Isak och har Watkins i bygget. Jag skulle vara lite småsugen på att hålla honom som en differential. Vi var inne på Salah, Saka, att det är roliga differentials gentemot ja, men kompisarna i minoligan är som det är så pass bra spelare. Watkins, ja, ni var inne på det, han tog ju mest poäng i spelet. Så att, hade jag suttit med honom i bygget och inte, och kanske också suttit på Isak, för det är så enkelt byte att göra, då hade jag varit jättesugen på att bara hålla honom och casha in poäng som andra går miste om. Och ja, men ganska, det skulle kunna vara ganska snyggt spelat sista 4 omgångarna här, att faktiskt ha lite is i magen, hålla Ollie Watkins. För att han har ju sett så jäkla fint den här säsongen och det är inget som talar för att hans form ska tappas. Så att, och spelar också i ett lag som är väldigt motiverat och väldigt bra, ska sägas, till skillnad då från till exempel Cole Palmer. Så att nej, jag hade varit sugen på att hålla Watkins med brasklappen för Isak där då.
Mm. Stefan, sista frågan kommer från Carl Kviding. Han har hållit hårt i sina chips och har både wildcard, bench boost och free hit kvar och undrar om det finns några singelspelare som är intressant att ta ut nu i ett wildcard, men även då med tanke på ett bench boost i 37 och han har free hit kvar som kommer dras av i game week 38, vilket kan vara, ja, men rätt kul faktiskt, rätt kul chip att ha.
Ja, jag älskar free hit 38 där, men om man ska kolla på singelspelare så i 35an så hade jag ju kollat framförallt mot Newcastle, City och United där för att sätta upp sig bra i 37an också.
Mm. Jag tror han tänker som bara ha singlar kvar, alltså i wildcardet, att nu i 35an ta ut singelspelare. Du har ju med en Gabriel till exempel. Jag nämnde att det faktiskt kan vara en spelare att ha med även om man har ett bench boost, eftersom att det är där. Jag ser inte riktigt att det är på någon offensiv position som man går på en singelspelare, trots att det finns, ja, men vi har nämnt Salah, Saka, Watkins, som kan vara fina differentials. Men har man bench boost kvar, jag hade inte liksom suttit med någon som inte har någon dubbel alls kvar.
Nej, det är väl Watkins som kan få ett omnämnande där ändå, för att jag tycker att det är lättare att sälja en anfallare. Vi pratar till exempel Jackson, han har inte imponerat svin mycket. Att han har en dubbel, ja, vad spelar det för roll egentligen? Watkins har ju tagit dubbelt så många poäng som Jackson. Så att, det är väl en sån. Det är lite svårare att hitta plats för en Salah, en Jota eller en Saka. Eller Ödegård för den delen. Utan då får man nog mer leta i backlinjen. Och där nämnde du ju Arsenal-försvararna. Och det känns väl tryggast med dem. Det är klart att en spelare som Trent med en match i veckan inte ska räknas bort heller.
Nej, så är det. Stort tack för att ni har lyssnat. Jag önskar er alla en bra avslutning på Game Week 34 och stort lycka till inför helgens Game Week 35. Ha det så bra, så är vi tillbaka igen nästa vecka. Hej då!
Bra, hej!
Ha det gott, ciao!